Den 25 november 1995, Iran.
Den islamiska republiken i Iran som har en skatt som alla avundas den, även i USA. Som förespråkar total internationell isolering av Iran så betalas fantasipriser för den mest utsökta av Persiens alla rikedomar. Rapport har fått följa med de muslimska fundamentalisternas statliga skattsökare i den spännande jakten på det svarta guldet. En historia som börjar i utkanten av stormens öga vid Kaspiska havets kust.
Jag har en dröm om att få vaska guld. Svart guld. Skattkartan jag fått i Teheran visar att rikedomen finns någonstans där ute i det upprörda havet. Båtarna kan inte ta sig ut och fiskarens fångst är mager. Väderguden är emot honom, vågar han säga, här i den islamiska republiken.
Dalya chun ke hava kharab, dalya kharab, mai nemiad ke na age biad khayli khube.
Stormen slår in i husen. Kaspiska havet är världens största innanhav. Och det bara växer. På knappt 20 år har vattenytan stigit mer än 2 meter. Tusentals människor bara här längs den iranska kusten har tvingats flytta. Ingen vet säkert varför havet stiger. Teorierna varierar från förskjutningar i jordskorpan till minskad avdunstning på grund av olja på ytan från allt för många utsläpp. På jakt efter det svarta guldet. Dyrare än olja och godare. I vår väntan på att havet ska lägga sig erbjuds vi kokt fiskmås. Men avböjer. Nästa morgon vaknar jag till bättre väder i vår lilla bevakade överklassby. Här hade rika Teheranbo sina sommarhus under shahens tid. Nu har präster och höga militärer flyttat in. För det är i den islamiska republiken som det var i Sovjet. Nomenklaturan njuter i förnäm avskildhet och vi statligt inbjudna med den. Vår nyfunne vän fiskaren Hassan erbjuder sig att hjälpa till med jakten. Vågorna går fortfarande höga i flodmynningen. Men vi lyckas ta oss ut på havet. Hassan är egentligen tjuvfiskare. Han får bara fiska 6 månader om året och just nu råder förbud. Det struntar de flesta bofasta i. De ser havet som fritt, som ingens egendom och allas.
Valla, ma naslan där nast majgirin di. Pedaran och mamma majgir buden, mamma majgir fiden.
Och den som inte har råd med båt finner annan råd. Ett bildäck går utmärkt att vittja nät ifrån. Se på den fina fisken i högerhanden. Hassan har dålig tur, men det blir ett par vitfiskar i fångst. Inte alls vad vi hade hoppats på. Hassans lilla fångst hamnar på byns fiskauktion. Byn Freydun Kanar har i århundraden levt av Kaspiska havets rikedomar. Men fångsterna har på senare år minskat mycket snabbt. Iranierna ger grannstaterna i före detta Sovjet skulden för utfiskning och förorening. Jag har till sist fått tillstånd att besöka de verkliga statsanställda proffsen. 30 personer arbetar i det mest framgångsrika fiskelaget. De tjänar 300 kronor var i månaden, men drar in miljoner till den iranska staten. De arbetar med militär disciplin. Deras fångst är av stort nationellt intresse. Det är ofta svåra förhållanden. Det börjar bli ont om fisk. Men det är här på Kaspiska havet som jakten på Irans svarta guld börjar på allvar. Och vi har tur. Det sitter en fisk i nätet. Och det är en stör av honkön. Stören har minskat kraftigt i antal på bara ett par år. Åter skyller Iran på de nya för detta sovjetstaterna som sägs strunta i överenskomna kvoter och dammsuger havet på stör. Floden Volga, som är störens viktigaste barnkammare, är starkt förorenad och faktum är att fiskens existens hotas på så kort tid som 10 år. Nu fick alltså en vacker 20 kilos fisk. Och den tar snabbt in till den avskilda lilla statliga hamnen. Där behandlas fisken med yttersta varsamhet som den dyrbarheten är. Först bärs den på bår och så ska den tvättas. Och sen handhas fisken av mycket allvarliga män i sterila kläder. Det är rent som i en operationssal. Och så kommer ögonblicket vi väntat på. Fyra kilo kaviar i en enda fisk. De svarta fiskäggen behandlas med största vördnad. Tvättas försiktigt. Den iranska kaviaren anses bättre än den ryska. Iranierna hävdar att det beror på hanteringen. Den vaskas som guld. Och så tillsätts bara salt och sen är denna naturprodukt klar att äta. Men ingen här i byn Freydoun Kanar får smaka. Ingen vanlig iranier äter kaviar. För kavian är en nationaltillgång, har regeringen bestämt. En av Irans viktigaste exportprodukter.
خواهر ما که تو خاویار نیست اصلا هیچی ما فقط اون موقعی که فصلی که شیلات آزاد کرده فقط بایستی بریم دنبال ماهی های استخونی ماهی سفید و کفال این چیزا اون ماهی هایی که خود شیلات آزاد گذاشته واسه صیاد فقط میتونه اونا رو صید کنه از قبیل اوزون برون ماهی های خاویاری که اصلا صیدش ممنوع واسه صیاده مثل ما
Det är bara Irans nomenklatura och så några av oss andra som får smaka. I Sverige är dagspriset mellan 12 000 och 20 000 kronor kilot för den bästa kvaliteten, beluga. Men om det är dyrt beror bara på hur mycket pengar man har, hur mycket man vill gå upp i vikt, hur mycket man tror på kavians potenshöjande effekt. Och om man inser att detta är det godaste man kan äta. Gärna med champagne som är förbjuden i Iran. Medan jag frossar i mina drömmar står Ali kvar med sitt nät. Idag ger havet så lite att han mest går arbetslös. För honom är kavian förbjuden. Men han drömmer om ris till sina barn. Han vågar säga att livet blivit hårdare under mullorna. Under shahen fick hans familj mer ris.
زندگی نه فرق نه دور حساب خیلی خوب داره که جمهوری اسلامی پیاده شد که یه خورده واسه ما مشکلات زیاد شد
Vinden tilltar. Stormen är på väg tillbaka.
Den 28 januari 1996, Irak.
Det kom nya skrämmande uppgifter från Irak i veckan. Efter 6 års FN-sanktioner som ju infördes sedan Irak invaderat Kuwait 1990 är matbristen nu så stor att en hel generation barn skadas obotligt. Uppgifterna kommer från en FN-talesman. I en del områden är folk så desperata att de river sina egna hus och säljer teglet för att få pengar till mat. Då har de tidigare redan sålt alla möbler av samma skäl. Det är möjligen därför som Irak nu långt om länge gått med på ett förslag att diskutera ett förslag om att sälja begränsade mängder olja för att kunna köpa livsmedel och mediciner. Men samtidigt tycks det stå klart att Saddam Hussein fortfarande döljer biologiska vapen. Rolf Ekéus leder FN:s särskilda utredning om Iraks massförstörelsevapen. Han är med oss på telefon just nu från Sydney i Australien. Rolf Ekéus, när ni var i Irak senast fick ni med en väldig mängd material som ni är på väg att mot slutanalysen av. Vilka är de huvudsakliga slutsatserna?
För närvarande så kan vi väl dra slutsatsen att den alldeles överväldigande delen av Iraks massförstörelsevapen nu har av den mängd de hade efter Gulfkriget nu har förstörts och eliminerats. Men det finns några återstående problem, och det är att det fortfarande har inte Irak kunnat klargöra att man gjort sig av på ett tillförlitligt sätt med de, gjort sig av med de biologiska vapnen man anskaffade för strax före Gulfkriget.
Betyder det att ni tror att Saddam fortfarande gömmer biologiska vapen alltså?
Ja, det finns anledning att tro det. Vi är inte helt säkra, men det finns alltså inga belägg för att de har förstörts. Vi vet att han har anskaffat de vapnen. Det andra problemet är att nu under senaste året så har Irak använt en betydande del av finansiella resurser man har till anskaffande av ingredienser, komponenter för missiler med lång räckvidd. Vilket ju är ett störande element, inte minst i ljuset av den här ekonomiska problemen som landet lider så svårt av.
Hur ska ni kunna få det bekräftat att Saddam Hussein eventuellt gömmer biologiska vapen fortfarande?
Ja, det är ju faktiskt så att det är Irak som har bevisligen anskaffat de här vapnen. Det har man medgivit. Och vad som egentligen behöver bekräftas är att Irak kan visa att man har förstört sina vapen. Eller att vi kan finna belägg för det. Om man vet att Irak har anskaffat dem och inte har någon som helst klarhet i att de har förstörts, då kommer det inte accepteras av säkerhetsrådet eller av staterna i regionen som blir de första offren, människorna som kommer utsättas för biologisk krigföring om det skulle finnas kvar. Så därför så är det en situation där Irak kommer att måste lägga korten på bordet.
Nu tar säkerhetsrådet upp det här till behandlingen var tredje månad, nästa gång i mars. Allt tyder alltså på att sanktionerna kommer att bestå tills vidare, eller hur?
Sanktionerna kommer säkert att bestå fram till nästa omgång, men det vet vi ju inte. Vi kan ju få en situation där Irak faktiskt kvickt redovisar för sina återstående dolda kapaciteter, och då kommer vi att kunna redovisa det i sin tur för säkerhetsrådet som kan ta de nödvändiga besluten. Så att allt är ju helt i händerna på den irakiska ledningen. Det är ingen annan som sitter och håller och försenar och är allmänt, så att säga, negativ här, utan det är fundamentalt Irak som måste öppna upp.
Håll där ett ögonblick, Rolf Ekéus, för nu ska vi reportageledes till det Irak som Saddam Hussein styr med yttersta brutalitet, där utrymmet för opposition inte ens kan tävla med det rispapperstunna. Ett brittiskt reportageteam har rest i norra Irak bland människor som drabbats av Saddams hämnd.
De är Saddam Husseins offer. Den här pojken och hans far har båda blivit invalider, lemlästade av landminer utspridda över hela Irak av en president som bestämt sig för att skrämma sitt folk till tystnad. De delar sitt öde med tusentals irakier som torterats och avsiktligt skadats. Deras brott? Ja, det räcker att bara vara släkt med någon som anklagats för att ha konspirerat mot presidenten. Simpla tjuvar och penningväxlare hugger man rutinmässigt av en hand eller en fot. Några få har lyckats fly till norra Irak, till den säkra zon som inrättades efter Gulfkriget för att skydda kurderna från Saddams soldater. Landskapet är inte särskilt gästvänligt och omringat av Irak, Iran, Syrien och Turkiet. De iraker som flytt hit undan Saddam samlas här tillsammans med tusentals kurdiska flyktingar som förlorat sina hem, förföljda av regimerna i Irak och Turkiet. Men kurderna är inte heller inbördes sams. Tre fraktioner slåss om den kurdiska jorden. Det officiella irakiska oppositionspartiet här, kallat INC, Iraks nationella kongress, har tagit på sig den obekväma uppgiften att försöka mäkla fred. Idén med buffertzonen i norra Irak var också att göra det möjligt för västliga observatörer att upprätthålla sanktionerna mot Saddams regim. Men ändå beräknas 100 000 fat olja om dagen slinka över gränsen olagligt. Lastbilar körs över till Turkiet med fullt synbara extra tankar monterade under chassit. Men det alla andra ser inte tullpersonalen eftersom både kurder och turkar behöver pengarna från oljesmugglingen. Och det som inte går landvägen går över vatten. I kurdiska småbåtar körs tomma oljefat över till Irak där oljeproducenterna desperat försöker bli av med åtminstone en del av sina jättelager av olja. Någon enstaka gång blir de attackerade av den irakiska armén, men de stoppas inte på allvar. Alla oljeinkomster, även om det bara är en bråkdel av vad Irak tidigare hade, välkomnas i Bagdad. Men här transporteras också flyktingar. Ungefär 10 om dagen kommer ut. Mohammed är en av dem. Han beslöt sig för att fly sedan hans bror avrättats, anklagad för att ha konspirerat mot Saddam. Och enligt Mohammed är landet han flydde från ett verkligt helvete. INCs armé väntar också på ett tecken. Den håller ett vakande öga på Saddams soldater som slagit läger bara en kilometer bort. Ett par gånger i veckan blir det lite skottlossning. En gång i fjol gick INC till attack på allvar. Soldaterna säger att de knappast möttes av något motstånd alls. Istället ska hundratals av Saddams soldater ha deserterat och gått över till armén i norr. Och de berättar om tortyr, stympningar och om en demoraliserad krigsmakt. Enligt en av Saddams tidigare soldater så ska mer än 100 av hans tidigare kamrater ha tagits på en och samma gång till ett militärsjukhus. Där fick de öronen avskurna som straff för försök till desertering. En stadig ström av linkande offer tar sig till den irakiska oppositionens högkvarter. En avhoppad arméöverste säger att det finns bevis på att 6-7 000 soldater medvetet lemlästats. Då är inte alla de medräknade som torterats bara för att de haft en av regimen illa sedd släkting. Saddams militär straffar också civila brottslingar. Ett dekret för ett par år sedan stadgar att tjuvar ska straffas genom amputation. Till exempel en avhuggen hand för en stulen tv-apparat, en avsågad fot för svartväxlaren. Flyktingar från Bagdad säger att hundratals fattiga människor som frestats till stölder har straffats på det här sättet. Saddams specialstyrkor når också in i den så kallade säkra zonen i norr. Mohammed jobbade för INCs underrättelsetjänst inne i Irak. Han avslöjades och flydde åter till norr. Men Saddams agenter förgiftade honom med talium, ett råttgift som gör att huden mörknar, håret faller av och tarmen förstörs i en långsam process mot en plågsam död. Läkarna i Irak har upptäckt fler och fler förgiftningar av den här typen. I exil i London finns INCs ledning. Ryktena om att organisationen finansieras av USAs underrättelsetjänst CIA vill ledarna inte kommentera. De ägnar sig främst åt att bokföra brotten mot de mänskliga rättigheterna i Irak. Deras slutsats är att Iraks folk nu är allt för skrämt, hungrigt och svagt för att kunna göra uppror.
It is idle to wait for a man on horseback to come and get rid of Saddam. This is not probable now. Because there is no institution in Iraq which is not directly controlled by Saddam capable of getting rid of Saddam. The hope is somebody of his guard, of his relatives, of his close people may come and shoot him and kill him. But we have no way to control that. We have no way to predict that. Nobody else does. It is something that may happen. One cannot say that we wish it would happen. We hope that it will happen, but we cannot wait for it to happen and we do nothing.
So what can you do?
We can organize ourselves. We can become a focus for the forces of opposition to Saddam within Iraq. We collect them, we gather them, we organize them, and we move against them.
Vi ska jaga iväg Saddam och hans medlöpare från vartenda hus, varenda gata och varenda stad, lyder refrängen i den här sången. Men det är mest en besvärjelse. Oppositionen mot Saddam medger att den saknar resurser att utmana hans krigsmakt. Det är en upprorssignal inifrån Irak man väntar på.
FNs Rolf Ekéus är alltså med oss direkt från Sydney. Kort till sist, Rolf Ekéus, när planerar du att åka tillbaka till Irak för fortsatt utredning?
Ja, det kan jag inte svara på nu. Jag åker när det är motiverat. Ibland blir det ju väldigt ofta och ibland behöver jag inte åka så ofta. Just nu är vi på ett väldigt intressant utredningsstadium. Så först och främst så kommer jag koncentrera mig på det.
Okej. Tack Rolf Ekéus. Tack för att du var med.
Den 19 februari 1996, Irak.
För ett halvår sedan hoppade Saddam Husseins svärson, Hussein Kamel, av till Jordanien. Men efter ett halvår i exil vill han åka hem till Irak igen. Nyheten har publicerats i en palestinsk tidning, men den har ännu inte bekräftats av Hussein Kamel själv. Här är vår Mellanöstern-korrespondent.
I augusti förra året var han en sensation. Avhopparen Hussein Kamel syntes på alla världens första sidor. Han intervjuades av Rolf Ekéus, CNN och amerikansk underrättelsetjänst. Och under några korta dagar tippades han till och med som den nya förgrundsgestalten för irakisk opposition. Nu, 6 månader senare, tycks han längta hem. Han har misslyckats helt att bli talesman för den irakiska oppositionen och han känner sig allt mer ovälkommen i kung Husseins Jordanien. Enligt uppgift har han skickat 2 emissarier till Bagdad med brev till svärfar Saddam Hussein där han vädjar om att få återvända. Hussein Kamels motivering är att förhållandena i Irak förbättrats. Man måste inse att Irak tagit viktiga steg på vägen mot demokrati, sa han till den palestinska tidningen Al Ayam. Enligt obekräftade uppgifter ska Saddam Hussein ha svarat sin svärson att avhoppet var genant för Irak. Att ett återvändande också skulle vara besvärande, men att Hussein Kamel ändå är välkommen hem. Många frågar sig vad det är som gör att Hussein Kamel väljer att återvända till en regim som har en dokumenterad ovana att avrätta förrädare. I vissa irakiska oppositionskretsar finns fortfarande teorier om att hela avhoppet var iscensatt av Saddam Hussein. I vilket fall som helst så har Hussein Kamel misslyckats med att göra sig själv till en del av oppositionen. Trots att han hoppade av så har exilirakierna vägrat att bortse från hans förflutna. Hussein Kamel anses vara ansvarig dels för giftgasattacken mot irakiska kurder 1988 och dels för en blodig motoffensiv mot ett shia-muslimskt revoltförsök 1991. En av de irakiska oppositionsgrupper som ratat avhopparen Hussein Kamel fick igår tillstånd av kung Hussein att flytta sitt högkvarter till Jordaniens huvudstad Amman. Cecilia Udén, Kairo.
Den 24 februari 1996. Han blev inte halshuggen men väl skjuten, avhopparen som kom hem.
Klockan är 8, god morgon, här i Ekot.
De 2 svärsönerna till Iraks ledare Saddam Hussein, de som tidigare i veckan återvände till Irak efter 6 månader som avhoppade Jordanien, dödades igår. Vi ska höra med vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén om hur det här gick till.
Ja, enligt rapporterna från Bagdad så skulle de ha skjutits ihjäl av sina egna kusiner i det hus där de befann sig efter att de återvänt till Bagdad. Det uppstod en skottlossning och även brödernas far och ytterligare en bror sägs ha mördats. Och det här rör sig alltså då om släktingar som uppenbarligen kände sig manade att rentvå familjens heder och visa sin lojalitet gentemot Iraks president Saddam Hussein. Det här skedde 3 dagar efter att de båda bröderna, avhopparna, hade fått förlåtelse av Saddam Hussein och garantier för att de skulle leva som vanliga medborgare om de återvände till Irak med sina fruar.
Ligger Saddam Hussein trots allt bakom det här?
Det är väl många som tror att det är på det sättet. Om inte direkt så åtminstone indirekt. Nyheten publicerades också i Saddam Husseins sons nyhetskanal Odey Hussein som är ökänd i Irak och i hela världen. Och han har under många år varit en rival till den ena avhopparen Hussein Kamel.
Men vilken roll har svärsönerna spelat?
Ja, de var båda två mycket högt uppsatta inom den irakiska regimen, särskilt Hussein Kamel som var ansvarig för hela Iraks hemliga vapenprogram. Och de är väl kanske de mest högt uppsatta avhopparna att någonsin lämna Irak på det här dramatiska sättet. Hussein Kamel satt ju också i Jordanien under 6 månader och talade om att störta sin svärfar Saddam Hussein. Han avslöjade också flera hemligheter om Iraks vapen för FN:s vapeninspektion, och Rolf Ekéus, den svenska ledaren för FN:s vapeninspektion, under sin tid i exil. Och det här betraktades som ett väldigt hårt slag mot den irakiska regimen.
Tack Cecilia Udén. USAs FN-ambassadör Madeleine Albright fördömer mordet på Saddam Husseins svärsöner. Hon säger att det är ett exempel på den hårda regimen i Irak som inte tycks känna några gränser, som hon uttryckte sig.
Ytterligare kommentarer.
Och sen men fick Saddams förlåtelse och återvände för bara 3 dagar sedan. Den här nyheten den meddelades igår kväll i irakisk TV.
Tur Albu Majid och Albu Sultan.
Ja, så här lät det i Bagdad sent igår kväll när nyheten lästes upp i en tv-kanal som ägs av Saddam Husseins ökände son Odey. Efter meddelandet spelades Iraks nationalsång. De avhoppade bröderna sköts ihjäl av familjemedlemmar, kusiner som uppenbarligen kände sig manade att bevara familjens heder och visa president Saddam Hussein sin lojalitet. Det uppstod skottlossning i det hus där avhopparna befunnit sig sedan de kom tillbaka till Bagdad. Och enligt rapporter ska även deras far och ytterligare en bror ha skjutits ihjäl. 2 av förövarna omkom också i skottlossningen. Omvärlden verkar inte hysa några tvivel om att Saddam Hussein låg bakom avrättningen. Jordaniens utrikesminister sa att morden var väntade. Och USAs FN-ambassadör Madeleine Albrights kommentar var att den irakiska regimens brutalitet inte tycks känna några gränser.
Well, I must say that the extent of the brutality of the regime of Saddam Hussein seems to know no bounds. Nothing about them amazes me, but
Nyheten om att general Hussein Kamel skulle återvända efter 6 månader i exil ledde om möjligt till ännu större förvåning än själva avhoppet. En utbredd spekulation var att Saddam Hussein själv iscensatt hela avhoppet och skickat ut bröderna att spionera på irakisk opposition i exil. Annars återvände man nämligen inte till det som kallas skräckens republik Irak, sa man. Nu vet vi att avhopparnas brott var oförlåtligt. Morgontidningarna i Irak idag beskriver morden som rättmätiga. En kryptisk tidningsrubrik lyder "Heligt krig halshugger förrädare". Och en annan tidning kallar de ihjälskjutna gärningsmännen martyrer. Avhopparna däremot har redan farit till helvetet utan att lämna någon ånger, hette det i ett telegram från släkten till president Saddam Hussein. Hussein Kamels avhopp var det mest spektakulära i Iraks moderna historia. Från att ha varit ansvarig för Iraks hemliga vapenprogram övergav han sin plats vid Saddam Husseins sida i hopp om att kunna störta sin svärfar. Han flydde till Jordanien med sin hustru, sin bror och sin svägerska i augusti i fjol. Han lämnade ut värdefulla militärhemligheter till FN:s vapeninspektör Rolf Ekéus och lät sig intervjuas av CIA och CNN. Men efter 6 månader i exil tvingades Hussein Kamel inse att han aldrig skulle bli någon ledarfigur för den irakiska oppositionen. Exiliraker ville inte ta i honom med tång. Ingen kunde bortse ifrån hans förflutna som brutal general, och han lyckades aldrig rentvå sina blodiga händer. Varför han valde att återvända är fortfarande en gåta, men det troliga är att han lät sig övertalas av sin hustru, Saddam Husseins äldsta dotter. Men väl framme i Bagdad skilde sig döttrarna från sina män och tog avstånd från förrädarna. Den nyheten sände redan tidigt igår kväll en rysning genom den irakiska oppositionen i exil. Exiliraker såg genast skilsmässan som ett tecken på att avhopparna skulle straffas. Men varken dissidenter eller politiska bedömare hade kunnat ana att det skulle gå så fort, att den irakiska regimens barbari skulle vara så okänsligt för omvärlden. Cecilia Udén, Kairo.
I lunchekostudien har vi nu Titti Nylander som tidigare varit korrespondent i Mellanöstern. Och Titti, när man hör Cecilia Udéns berättelse, Det här låter som rena medeltiden.
Ja, det är klart att det här med mordet för att rädda släktens heder, det kan man ju säga är medeltida traditioner. Men jag tror, precis som Cecilia Uden antydde här i inslaget och vad omvärlden tycks tro, det här är Saddam Husseins hand bakom, som man ska se.
Varför gör han så här då?
Ja, det handlar alltså om makt. Saddam Hussein är ju en diktator som utövar sin brutala makt genom terror. Och denna terror riktas ju också mot familjen. Vi ska inte glömma att det är familjen, Saddam Husseins klan, ett grenverk av klaner från en stad som heter Tikrit, som styr i Irak. Det är alltså en mycket liten krets. Och det har förekommit degraderingar och utrensningar tidigare i den här kretsen. Det är alltså ett mycket komplicerat system av ingiften och så vidare som gör att Saddam Hussein kan omge sig med ett nätverk av trogna, men han känner sig tydligen och kan tydligen inte känna sig säker ens bland dem.
Och att han tar till såna här våldsamma metoder, det är inget okänt vad gäller historien om Saddam Hussein?
Inte alls. Man kan påminna om Saddam Husseins första dag på jobbet. Det var 79 när han hade tagit makten. Då angav han tonen genom att, så att säga, utföra utrensningar inför öppen ridå. Det var ett möte med det ledande partiet som spelades in. Så det har också nått omvärlden, där han själv satt med tårarna strömmande och läste upp namn på de som skulle försvinna och tvingade deras kamrater att själv avrätta dem. Så att det började som det sedan har fortsatt.
När det gäller de här två svärsönerna så fick de ju alltså Saddam Husseins förlåtelse och de kom tillbaka. Varför har Saddam Hussein varit så angelägen om att få hem dem igen?
Jag vet inte, och ingen vet ju. Den största frågan är väl egentligen det som Cecilia här också sa. Gåtan är ju varför de återvände hem. För de om några måste ju känna till Saddam Husseins metoder. Svaret på det kan bara vara att de alltså på något sätt har lurats i en fälla.
Man kan ju tänka sig att Saddam Hussein kan vinna inrikespolitiska poäng på det här. Kan han vinna någonting på den utrikespolitiska fronten?
Ja, inrikespolitiska poäng så tillvida som att han nu har skrämts en gång till, så att alla vet vad som gäller. Utrikespolitiskt är svårt att se. Vad som nu närmast är på gång, det är ju att Irak förhandlar med FN om att man ska göra vissa undantag från de här sanktionerna som infördes när Irak invaderade Kuwait. Jag kan inte tänka mig att det kommer att påverkas, därför att omvärlden är väl angelägen om att Irak får sälja olja för att kunna köpa livsmedel och läkemedel åt sin lidande befolkning.
Tack så länge, Titti Nylander. Saddam Husseins två svärsöner som återvände hem efter sitt avhopp har alltså mördats.
Den 8 mars 1996, Iran och motsättningarna inom landet.
Och Ekot fortsätter med politiska motsättningar i Iran. USAs regering anklagar Iran för att stödja extremiströrelsen Hamas som låg bakom sprängattentaten i Israel. Och USA vill ha EU-länderna med sig för att isolera Iran än mer. Inne i Iran är förhållandet till väst en het fråga. Idag hålls det parlamentsval.
Fredagsbönen 21 juni 1996, Iraks stridsmedelsfabriker.
Idag möttes Iraks ledare och FNs vapeninspektörer igen för att försöka lösa krisen om landets vapenfabriker. Inspektörerna med svensken Rolf Ekéus i spetsen försöker förmå Iraken att låta FN fortsätta med vapeninspektioner. Förra veckan deklarerade landet att FN inte längre får tillträde till känsliga områden. Men igår kunde FN visa hur en av Iraks vapenfabriker förstörs.
Byggnader har sprängts, maskiner och tekniska apparater har demolerats och kemikalier förstörts. Al-Hakam-fabriken ligger 6 mil sydväst om Bagdad. För ett år sedan medgav Irak att syftet med fabriken var att testa och tillverka biologiska stridsmedel, trots att man tidigare hävdat att här bara producerats djurfoder. Här laddades bland annat robotstridsspetsar med bakterier och virus för att användas i Gulfkriget 1991. Troligen användes de aldrig.
It's a dangerous site because it's specially designed for production of biological weapons. The Security Council has in its resolutions made clear that such production facilities should be destroyed.
Trots att Irak i förra veckan meddelade att FN inte längre kommer att få tillträde till känsliga områden, kunde det 4 veckor långa arbetet med att jämna fabrikskomplexet vid marken slutföras. Iraker arbetade tillsammans med FN med att förstöra vad som fanns kvar av 600 000 liter kemikalier.
We've got great cooperation from the Iraqis. I'm sure that they want to make a statement that this was a biological weapon site and that they don't need that sort of site any longer.
Idag fortsatte samtalen mellan regeringen i Bagdad och FN-representanterna om fortsatta vapeninspektioner. FN kommer inte att häva sanktionerna mot Irak förrän landet samarbetar fullt ut med inspektörerna.
Den 22 juni 1996, möte i arabvärlden.
För första gången sedan Gulfkriget har arabvärldens ledare samlats till ett toppmöte i Kairo idag. En splittrad arabvärld ska försöka enas om en gemensam linje för att bemöta Israels nya högerregering och hotet mot fredsprocessen.
Alla arabvärldens ledare är i Kairo idag, förutom Saddam Hussein. Han är fortfarande paria, även bland araberna. I sitt inledningsanförande förklarade Egyptens president Hosni Mubarak att freden är det enda alternativet och att det inte går att återvända till den gamla ordningen. Jordaniens informationsminister gav uttryck för arabernas försiktiga inställning till att Israels nya högerregering hotar att sätta käppar i hjulet för fredsprocessen.
We're more concerned with actions than words and we think that the Israeli government committed and they have already given us assurances that they are committed to the peace process and to its resumption.
Resultatet av toppmötet som slutar imorgon blir med all sannolikhet en uppmaning till Israels regering att fortsätta fredsförhandlingarna med palestinierna och grannländerna enligt de riktlinjer som fredsprocessen hittills följt.
We are all committed to and we are going to continue and call for the continuation of the peace process. The talks, the negotiations on the agreed basis, first and foremost, the principle of land for peace.
Toppmötet kommer att kräva att FN:s resolutioner fortsatt ska styra fredsprocessen. Men araberna är splittrade av interna motsättningar och har svårt att ena sig utåt. Helgens möte är det första arabiska toppmötet på 6 år. Ett exempel är Syrien och Jordanien som är djupt oeniga om hur fredsprocessen ska fortsätta. En av dagens stora händelser var därför att kung Hussein och president El-Assad faktiskt talade med varandra. Det är första gången sedan 1994 då Jordanien slöt fred med Israel. Och mitt i alltihop befinner sig palestiniernas president. Han som egentligen är i störst behov av politisk uppbackning. Men för Arafats del blir det nog mest stora ord och lite rejäl hjälp.
Den 19 juli 96, Irak.
FN:s generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali ger nu klartecken till Irak att börja sälja olja för att kunna betala för import av nödvändiga basvaror. Irak har drabbats av svår brist på livsmedel och mediciner på grund av sanktioner som FN:s säkerhetsråd införde efter Gulfkriget.
I 2 månader har det varit klart att Irak får ett tillfälligt undantag från sanktionerna för att kunna undsätta den lidande civilbefolkningen. Irak ska under 6 månader få sälja olja till ett värde av 12 miljarder kronor för att finansiera en nödvändig import av livsmedel och mediciner. Men motsättningar mellan främst USA och Irak om hur importen ska fördelas har gjort att beslutet inte har kunnat förverkligas. USA har anklagat Saddam Husseins regim för att förvandla en humanitär åtgärd till ett försök att undergräva gällande FN-sanktioner. Men nu meddelar FN-chefen Boutros Boutros-Ghali att hindren har undanröjts. Först väntar ett formellt beslut i FNs sanktionskommitté och sedan stationering av observatörer som ska kontrollera att Irak följer FNs bestämmelser innan oljekranarna kan vridas på. Det blir första gången på 6 år som irakisk olja kommer ut på världsmarknaden. Tidigare tillhörde Irak de stora oljeexportörerna med 3 miljoner fat om dagen. Nu skärs kvantiteterna ner till en fjärdedel och priserna är också lägre. Men det blir ändå möjligt för civilbefolkningen i Irak att få tillgång till mediciner, läkemedel och nödvändiga basvaror. Irak tillåts alltså nu att exportera en begränsad mängd olja, men det är bara under ett halvår. Sedan ska sanktionerna åter tillämpas fullt ut. Skälen till FN-blockaden av Irak är att regimen misstänks gömma undan delar och planer till massförstörelsevapen av olika typer som Irak efter Gulfkriget är förbjudet att inneha. I 6 år har svensken Rolf Ekéus lett FNs vapeninspektörer under stegrad kritik i den statskontrollerade irakiska pressen. Nu är ånyo en konfrontation under uppsegling. Trots att Ekéus för en månad sedan förhandlade fram en överenskommelse med en av Iraks toppmän om omedelbar och ovillkorlig tillgång till alla militära anläggningar avvaktar nu ett inspektionsteam i Bagdad efter att på nytt ha blivit förhindrat att utföra sitt arbete. Och så länge misstankar kvarstår om otillåtna vapen i irakiska händer, så länge fortsätter också sanktionerna. Börje Remdahl, Kairo.
Den 1 september 1996. Irak i norra Irak. Med kurder mot kurder.
Och vi börjar med striderna i irakiska Kurdistan. Irak säger sig nu vara beredd att lämna den fredade kurdiska zonen efter striderna igår och idag. Men oppositionen litar inte på uppgifterna.
Från Bagdad antyder man nu att uppdraget är slutfört. Det pågår visserligen fortfarande strider kring PUKs sista fäste, Soleimaniye, men Irak har utlovat en truppreträtt inom kort. Nu, säger man, har KDP fått den hjälp de begärde för att bekämpa PUK och erövra Erbil. Men enligt den irakiska oppositionen i London är skadan redan skedd. Erbil var centrum för motståndet mot Saddam Hussein. I Erbil fanns tryckerier, tidningar, kontor och högkvarter. Och nu när Iraks flagga vajar på hustaken i Erbil kan man också utgå ifrån att Iraks säkerhetstjänst infiltrerat under hustaken. Och även om flaggan halas och trupperna försvinner så kommer inte Iraks underrättelsetjänst att lämna Erbil, menar den samlade irakiska oppositionen i London. Och PUK, den kurdiska grupp som fram till igår hade makten i Erbil och Soleimaniye, vädjar nu om hjälp. PUKs ledare Jalal Talabani varnade från sitt högkvarter i bergen ovanför Soleimaniye att om västvärlden inte ingriper så tvingas han söka stöd på annat håll, i första hand från grannlandet Iran. Talabani sa också att en försoning mellan de båda kurdiska grupperna PUK och KDP är utesluten eftersom KDP nu är en del av regimen i Bagdad. Cecilia Udén, Kairo.
Och grannlandet Iran anklagar USA för att de inte gjorde tillräckligt för att stoppa striderna. Enligt Irans uppfattning hade Irak aldrig låtit sina trupper gå till attack om USA hade motsatt sig det. I Turkiet kräver utrikesminister Schiller att de irakiska regeringstrupperna omedelbart lämnar den kurdiska staden Erbil i norra Irak. Det är en förutsättning för freden att Iraks ledare Saddam Hussein drar tillbaka trupperna med omedelbar verkan, sa Turkiets utrikesminister Tansu Çiller idag.
Den 2 september 1996.
Så utrikes Irak säger nu att man gett sina trupper order om att lämna irakiska Kurdistan och samtidigt anklagats Irak för att ha flugit över den 36:e breddgraden och bombat i Kurdistan.
Rapporterna om att Iraks flygvapen bombat byar i Kurdistan har inte kunnat bekräftas av oberoende källor. Men är det sant så är detta ett allvarligt brott mot frizonen som upprättades efter Gulfkriget och som förbjuder Irak att flyga över den 36:e breddgraden. Uppgifterna kommer från den kurdiska grupp som bekämpats av Saddam Husseins styrkor under helgen. Enligt samma källa ska de irakiska soldaterna också ha avrättat 96 desertörer som hoppat av till oppositionen. Det var i lördag som irakiska stridsvagnar rullade in i Erbil i Kurdistan. Enligt Bagdad var syftet att hjälpa den kurdiska gruppen KDP att bekämpa sina rivaler PUK som i sin tur fått stöd av Iran. De båda kurdiska grupperna har stridit om makten i Kurdistan i decennier, men i helgen slog KDP världen med häpnad genom att be Saddam Hussein om hjälp att slåss mot sina kurdiska bröder i PUK. För första gången sedan den kurdiska frizonen upprättades i norra Irak vajar nu Iraks flagga i staden Erbil. Saddam Husseins motståndare ser detta som ett hårt slag mot den samlade irakiska oppositionen. Erbil var ett av deras högkvarter med tryckerier, tidningar och kontor. Nu säger oppositionen att även om Saddam Husseins trupper lämnar Erbil så har hans underrättelsetjänst infiltrerat staden. Från Bagdad hävdar man att Iraks truppreträtt från Kurdistan har inletts. Samtidigt har irakiska tidningar varnat för ett nytt Vietnam om USA lägger sig i Iraks inre angelägenheter. Cecilia Udén, Kairo.
2 september 96.
Men USA antyder nu att den irakiska offensiven i norra kurdiska Irak kommer att bemötas på något sätt. President Clinton har överlagt med en rad av världens ledare om olika möjligheter och samtidigt ökar nu beredskapen bland de amerikanska styrkorna i området ytterligare.
Samtidigt som USAs styrkor vid Persiska viken har fått order om högsta beredskap har 4 B-52 bombplan flugits till en plats närmare området, medan planer finns på ytterligare förstärkningar av de amerikanska flygstyrkorna i regionen. Den amerikanska regeringen antyder vagt att den irakiska offensiven på något sätt kommer att besvaras. Men uppenbarligen väntar man nu på att se om uppgifterna som säger att Saddam Hussein ska ha beordrat ett återtåg verkligen stämmer.